Jag heter Wilhelm och det här är det 68:e avsnittet av Nordmiddags podcast. Och med mig i studion har jag Anders.
Tjena.
Hej.
Fanfarer.
Vår värld är ställd på ända.
Så är det.
Det är långfredagskväll, kanske vi kan säga att det. Och vi är inte på Gothcon.
Vi är inte i Göteborg. Vi har inte ens kommit utanför dörren, helt enkelt.
Helt enkelt. Ja, det är ju tragiskt. Har vi någonting gott att säga om detta? Eller någon positiv tongång?
Ja, vad säger vi om det? Nej, men det är klart. Som det ser ut så ska man inte träffas 2000 glada nördar och spela spel i 3 dagar.
Nej.
Så är det ju.
Så är det.
Vi siktar på 2021 och återkomma i härlighet då. Och under tiden så finns det ju många online-initiativ på olika vis. Dotcomcon ska väl...
De är i full gång.
De är väl i full gång, så där. Jag är själv inblandad i en lite mindre spelhärva. En backup-plan som flyttade online när det visade sig att det är klart även en mindre samling inte var helt toppen när det var resa inblandat och sådär. Och en del har jag sett faktiskt sagt att de har spelat mer rollspel de senaste veckorna nu då, än de har gjort på länge.
Ja, jag får väl sälla mig till den skaran också. Men vi kan ta det när vi kommer till spelat sen sist.
Jajamän.
Annars goda nyheter. Vi har en mecenat igen.
Nämen.
Ja. Vi gick ju helt utan mecenater i ett tag där. Men nu har vi en igen. Kom egentligen lagom till förra avsnittet. Men jag tyckte det var roligare att berätta det så här nu när vi är 2 som kan glädjas tillsammans.
Ja, hurra! Tack för ditt stöd.
Annat nytt rent på reklamfronten är väl att jag idag översatte sista ordet i Ökenros till The Dune Rose. Så att nu, ja, det måste ju korrläsas och typ köra stavningskontroll och sådär, men det är översatt nu.
Gött.
Det har varit svårt att motivera sig tillräckligt mycket. Jag har som lagt min hobbytid på annat.
Mm.
Ja, jag har spelat tv-spel.
Jaha.
Ja.
Ja, just.
Det heter Warzone. Och det är otroligt realistiskt om att man fallskärmar in i någon öststats stad och börjar plundra skatter som ligger på golvet inne i hus. Samtidigt som andra försöker hindra en från att göra detta.
Okay.
Den som plundrar mest skatter vinner.
Ja, ja. Realism var det.
Ja, det är ett väldigt trovärdigt och realistiskt spel. Mm. Actionfilmsaktigt sådär. Det är lite roligt därför att man kan spela tvärs över plattformsgränserna. Så trots att jag spelar PlayStation kan jag spela tillsammans med folk som har som PC. Det brukar man inte kunna göra i spel.
Ja, det är ju förstås en...
Ja, och jag såg en siffra att det är 30 miljoner människor som spelar detta spel.
Käm. Ja.
Som... Oj.
Ja, det är gott. Ja,
man ser dem inte allihopa samtidigt in i spelet. Man ser typ 100-200 personer och sånt där. Men det är en reell population.
Ja, så är det. Shit.
Men vad har du spelat sen sist?
Ja, vad har jag spelat sen sist? Framförallt nämnvärt ska jag säga att nu i tisdag spelar vi första mötet Fienden ibland oss via Discord. Så att vi har flyttat den gruppen online. Och vi spelade faktiskt en stormning av en borg då, via röstchatt med lite bildstöd. Det blev helt enkelt skärmdumpa på kartor över borgen. Vi hade ju gått igenom ungefär vår plan och rullade lite tärningar, hade några vanliga stridsrunder, hade några stridsrunder i ett mer övergripande system, lite mer skirmish-aktigt sådär. Och på de timmar vi spelade så tog vi borgen. Eller vi tog ytterborgen, men vi har mer kvar.
Okej, det finns något keep där innanför som...
Ja, det är ett vakttorn på en bro och sen kommer en innerborg. Och där kanske vi möter smartkonst och skit. Vi får väl se.
Mm.
Så att vi har spännande saker kvar att göra. Men det kändes schysst. Funkade ganska bra. Det var lite ljudstrul som vi inte är riktigt klara över vad det är. Men formatet tyckte jag funkade ganska bra. Och nu idag har jag hunnit spela 2 omgångar av For the Queen hack. Kortspelet For the Queen finns ju med en licens, så det finns en hemsida som heter forthedrama.com där det finns lite olika versioner på samma upplägg. Det är att man drar kort och svarar och i regel då. Jag spelade precis ett som heter For the Crown. Där ska man faktiskt spela scener också, rollspelscener liksom. Mer. Som då kallas för encounters. Man kan också ha kuppscener där man skulle beskriva vad man har gjort för en sorts kuppförsök. Och lite sånt där. Vi spelade en Ruritanian Romance. Jag slänger in en länk i show notes. Det är ju den här äventyr i påhittade europeiska, centraleuropeiska, östeuropeiska länder i typiskt sätt. Så vi var i Maragovien.
Typ som Syldavien i Tintin.
Typ som Bordurien. Ja, den sortens grej. Mm. Ruritanien i troppnamnet är ju från Fången på Senda. En gammal äventyrsroman. Visst är det På Senda den heter på svenska. Jag har inte läst den heller. Så att jag... Fången på Senda, ja, precis. Av Anthony Hope. Publicerad 1894. Ja, vi slänger ut en länk till det där i alla fall. Det tycker jag var ett riktigt schysst spelformat att använda online i alla fall. För där via så kan folk med en kod hänga med och bläddra korten själv liksom, genom att klicka lite själv. Så att säga. Alla kopplas tillsammans, så det är bara en som behöver klicka för att byta kort så att säga. Och reglerna förklaras när man har valt spel där. Så att det kan ni prova. Vi lägger ut en länk till det också. For the drama.
For the drama. Osökt kom jag in på ett, vad heter det? En tangent, helt enkelt.
Ett sidospår.
Ett sidospår som leder in i dagens ämne.
Jaså.
Mm. Fången på Senda. Senda är ett kvinnonamn. Och värdarna i den amerikanska rollspelspodden Pandas Talking Games heter Phil och Senda.
Okej.
Okay. Och i senaste avsnittet, avsnitt 199, så pratar de om hur man spelleder i en genre som man inte är bekant med.
All right.
Och... Ja. Grejen är att ja, men, du kanske är den typen av människa som gillar fantasy.
Mm.
Men du är inte den typen av människa som gillar cyberpunk. Eller inte, du är inte insatt i cyberpunk.
Ja.
Men du får för dig att du ska spela ett cyberpunk-äventyr för att dina vänner vill spela cyberpunk.
Ja, eller för att det är, året är 2020.
Ja.
Och cyberpunk 2020 liksom. Mm.
Ja. Jävligt coolt. Nästa chans är 2077. Då är jag 100. Vi får se hur det går.
Ja.
Och jag rekommenderar avsnittet, jag stoppar det i show notesen, men utan att spoila allt för mycket så är grejen då att läs TV-tropes om den genre som du ska spela i.
Ja, men just, det är ju bekant för oss. Mm.
Och ta någonting som du behärskar och så skinnar du om det lite grann. Sådär. Och så att du kan använda det du står på. Sen så letar du rätt på ett antal gottiga saker i den här andra genren eller andra grejen. Och så smetar du in det i din värld. Sådär. Jag har något exempel på när en Lord of the Rings fantastiska spelare just cyberpunk. Och som, ja, det handlar ju om ett gäng sådana här runners som ska bryta sig in i en borg, ett torn och installerat virus för att förstöra det. Och det här tornet är ett stort svart pelare med en rött hologram längst upp.
Just
det. Sådär. Men då med att man har några av de här troperna, genrekonventionerna i ryggen, så har man medel för att gå använda det man redan vet för att göra någonting annat. Och det här med att göra någonting man redan vet för att göra någonting annat, eller att kombinera saker man vet för att göra någonting nytt, det är väl dagens ämne.
Ja.
Jag har kallat avsnittet Frankensteins rollspel. Jag tycker det är coolt. Och Frankenstein är the public domain, så att det är okej att göra sånt.
Ja, stadigvarande. Ja. Precis. Och det här är lite extra aktuellt för dig.
Det är jätteaktuellt för mig. Vi har ju en spelgrupp som spelar Ökenros varannan vecka.
Mm.
Och 75% av den önskar att vi spelade oftare. Och sen så kom coronahammaren och slog våra liv i spillror. Men vi har nog börjat spela online och vi ska spela Burning Empires med ökenrosregler.
Och eftersom, ja, det är väl ingen spoiler, eller? Att det är maskar inblandade i
Burning Empires. Burning Empires. Järnparasitmaskarna, det är ju ett sånt här bodysnatcher-scenario som har spårat ur fullständigt.
Så har du fått det fina namnet maskros, förstår jag.
Hejdlöst roligt. Det hade ju gjort sig jättefint i Göteborg, detta skämt.
Ja, men eller hur?
Men det är sant. Kampanjen har arbetsnamnet, eller ja. Vi spelar också online. Vi spelar över Google Hangout.
Mm.
Och vi delar material genom ett delat sånt här Google Doc som alla är inne och skriver i samtidigt, fram och tillbaka. Så vi har inte något sånt här, vad heter det? Virtual tabletop, utan nej, dokumentet, och så kan folk ändra saker och så ser alla direkt vad som händer. Och det heter då Maskros. Hej, Maskros.
Ja, men är det chattartat eller dumpar ni länkar och skriver ni annat eventuellt material, bara antecknar eller?
Ja, de har rollformulären i det där.
Dockligt,
och
ja.
Vi har i Burning Empires, vi har gjort spelvärlden med Burning Empires reglerna rakt av.
Mm.
Så alla de här valen vi har gjort och att spåra dispositionen och sånt, det för vi också i detta jättedokument.
Nej, vi valde ju också att inte gå på en virtual tabletop så där som Roll 20, och det finns ju fler, men jag kan dem inte över huvudet sådär. Våran spelare där har ju ändå gjort mycket golvplaner själv till våra äventyr. Så att det funkade hur bra som helst för oss att bara slänga upp de bilderna på det där, och sen har han i en del av de här striderna lagt ut så att vi hade pluttat upp för ungefär vart vi var någonstans. Och uppdaterade kanske en gång per runda då, men behöver inte vara mer så.
Som en klistrad bild.
Ja, lite så. Det blev liksom en skärmdump från, jag antar att det var gjort i Photoshop eller något sånt där. Jag hade ett bildprogram på sidan så att jag flyttade runt de där sakerna och så slängde jag över. Så det var inte liksom kanske, inte kanske ska jag säga, det är säkert inte alls lika smidigt som ett dedikerat verktyg, men det var istället inte ett verktyg till att lära sig.
Nej, det var därför vi landade i Hangouts. För att vi slapp lära oss någonting alls, och vi visste redan hur det funkade och sådär. Så
absolut. Mm.
Jag får dra en historia till från denna då. Vi har inte hunnit spela än, vi är mitt uppe i karaktärsmakandet. Spelarna började som simultanöversätta färdigheter och koncept till svenska, så att allting är på svenska, inte på engelska. Och då finns det någonting som heter Gravsled, alltså en sån här flygande bil helt enkelt. Och det insåg jag, det måste ju heta släde. Så en av spelarna har färdigheten framföra släde. Jag tycker det är fint.
Ja, Göteborg. Ja, inte riktigt, men nästan.
Nej, men sådär. Alltså jag är lite kär i det där att köra på svenska. CyberM77 har ju, tror jag, lyckades städa bort alla såna här engelska coolheter. Och att allting är på svenska. Ta i trä, men det var ambitionen i alla fall.
Du tänkte bland färdigheter och grejer? Eller?
Ja, allt.
För jag tror till exempel i någon mikrofiktion så har jag använt någonting på engelska för mig.
Ja, det var ganska många som kom in med det skrivet på engelska, och sen så var jag som småediterad lite grann. Mm. För att få det mer svenskt. Men i alla fall.
Mm. Ja, ja.
Så spelar vi då detta. Och åter till Frankensteins rollspel. Ska vi prata om några kända andras Frankensteins rollspel? Så där, innan vi går in i vårt egna små projekt.
Mashups.
Mashups. Mikael Archipelago, det var inte vi som hittade på.
Absolut inte. Frågan om vi ska kalla det för känt. Men det är någonting vi har pratat om flera gånger. En kär vän till mig höll jag på att säga. Alltså själva spelmekaniken inte. Inte Jamie, vad heter han? Freestorm. Som lanserade det, att vi säger att förbereda spel som om man skulle spela in a Wicked Age och sen spela med Archipelago-reglerna. De är väldigt friformiga istället för att vara strid på kniven och kompromisser som in a Wicked Age lätt blir. Så blir det mer melodrama och att världen exploderar på ett annat sätt med Archipelago. Kär mashup för min del. Som hänger med fortfarande. En som jag tror vi kommer att få se mycket om och som jag ser folk prata om och som jag skulle ha spelat här om helgen ifall jag var symptomfri, som det heter. Jag har inte haft någonting jobbigt utan hostat lite grann liksom. Det är nya Alien-spelet och Mothership. Att folk kanske blir astaggade på att spela och att kika på Alien, men är man lite mer lagd åt OSR-spel och sådana saker, så då kikar man på Mothership och kör med de reglerna istället.
Ja, det tror jag nog faktiskt. Jag tror att även helt vanliga tradspelare skulle kunna uppskatta Mothership-reglerna. Det är ju som, det är ju procentbaserat.
Ja, precis.
Även om det är lite OSR-ryckningar i kanterna där. Så att...
Det är väl mest i att det är till synes ganska nerbantat. Men jag kikade på rollformuläret lite ordentligt häromdagen. Och, ja, det finns ju lite mer att peta i än ett typiskt OSR-spel. Så är det ju. Färdigheter och sådär liksom. Med de här träden och sånt där. Så att, absolut. Men kan man tänka sig ett lättviktigt vanligt rollspel, så är ett Mothership ett schysst sci-fi sånt.
Det är ju inte helt ovanligt att folk knycker Call of Cthulhu äventyr och spelar i de här nya Cthulhu-spelen som Kranks Cthulhu.
Ja, det är ju förstås skrivet för det. Cthulhu Dark är ju skrivet i samma syfte. För det är ju extremt lättviktigt. Men de gånger jag har försökt spela Cthulhu Dark och inte liksom haft ett äventyr, utan jag har inte använt Cthulhu Dark heller. Jag använde T20 och vi körde något halvimpro-äventyr utifrån ett av de här oraklen jag själv skrev i någon Wicked Age-stil, fast jag skrev till Warhammers Altdorf liksom. Och när det inte fanns ett äventyr som var mer påtagligt att gå på, så tyckte jag inte att det funkade riktigt lika bra. Det känns som att det lutar sig tillbaka på att det finns en tydlig struktur i det här färdigskrivna äventyret. Sen vet jag folk som har spelat det improviserat jättemycket och tycker det funkar bra. Men själv så tyckte jag var tydligt att jag skulle haft mer någonstans. Någon mer kärna på något vis om vad vi skulle hålla på med.
Du har pratat tidigare om Drakarnas stad. Det är väl inte bara ett möte av två spel. Det är väl en hel vad heter det? En fruktsallad av spel.
Ja, på sätt och vis är det väl det. I första hand är det ju två spel. Det är Trojka, ett utropstecken, och Ut mot skären, som båda har fått ge regler ganska rakt av, och ändå gick de hyggligt ihop liksom, till en mashup. Jag tyckte man var för dålig i Trojka om man slår 2T6. Och 2T6 kan ha en tendens, om man ska slå ihop dem, att har man tillräckligt mycket plus då klarar man vad som helst, och är man dålig så är man för dålig för att klara något liksom. Det är inte den här kurvan som man får med 3T6, utan det är ju som en pyramid där man slår 6, 7, 8 mycket oftare än det som ligger i närmare liksom 11, 12 eller 2, 3 och sådär. Så att jag bakade om det till att vara ett slå med T20-system under, som Ut mot skären, det lilla osäriga spelet liksom. Jag är fortfarande ganska förtjust i den grejen. Det som var mest triggande för mig i Trojka var i bakgrunden att skriva en klass eller arketyp eller någonting med väldigt mycket flavor. Så ta det vidare har varit skojigt. Och sen har jag ju lutat mig mot det settingmässigt, har jag ju plockat in Drakar, Demoner, Kronopia. Men istället för att liksom läsa in mig eller för att hålla på sådär, så har jag sagt men det är typ Kronopia fast det är 1000 år senare. Och så har jag bara stoppat in en massa andra galna saker. Jag har snattat en stor slumptabell som någon har skrivit till Kronopia-spel från nätet liksom, och använt nu i spelet. Så att tre spel i alla fall. Jag tycker det är ganska skojigt det här med alltså, vad man plockar här och där. För att Trojka Ut med skären ligger ju i samma fåra i alla fall. En andra gången så är det ju inte alltid direkt i samma fåra man plockar sakerna. Jag tänker ju till exempel på KUF som förstås är ett formningsexperiment. Vi pratade om det i ett avsnitt. Och vi hade ju en annan tanke för några par år sedan när jag förnär ju fortfarande den här kittlingen efter att spela någonting som är Mercedes Lackey eller Tamora Pierce-aktigt. Någon sorts young adult-ish kanske fantasy som är ganska melodramatisk får den vara, men det är inte gritty liksom på det sättet. Som har varit populärt så länge, utan någonting som är lite färggrannare liksom. Och utifrån en jättefin bild på typ alvriddare som skulle rida iväg eller någonting sånt där. Så jag bara, varför spelar vi inte mer sånt här? Och helt plötsligt så hade vi nästan ett halvfärdigt Tunnels and Trolls-hack, du och jag.
Mm.
Rosor och Törner som jag för på tal då och då. Och egentligen så är det så att jag tror att det där hade funkat ganska bra, men jag orkar inte spela i Tunnels and Trolls. För det här med gruppstridarna gör att man ska lägga ihop väldigt mycket siffror. Och sen ska man dra bort siffror. Och sen ska man justera vilka siffror man ska använda till nästa runda då för monstren, här för mig.
Ja.
Ja. Det blir för mycket pussel. Men jag gillar jättemycket den här tanken på att man kör sida mot sida och sen fördelar skadan.
Vi kanske ska förenkla det lite grann. Alltså, det är inte ett dött projekt. Det är ett projekt som sover.
Ja, absolut.
Och ni som inte är bekanta med Tunnels and Trolls, jag tycker att ni ska leta rätt på podcasten System Mastery. För de inte säkert riktigt recenserar, men de går igenom gamla spel. De ska vara autoprint. Och kommenterar ganska djupgående om hur det funkar, samtidigt som de häcklar spelen hejdlöst. Men, och de går faktiskt ganska djupt på detalj på just i senaste avsnittet. Just om Tunnels and Trolls. De går igenom första versionen.
Ja, vad roligt.
Och jag lyssnade på det och det liksom blåste lite grann i mitt segel, Rosor och Törnen. Nej, vad heter det?
Jo.
Det var Rosor och Törnen, precis.
Ja, Rosor och Törnen.
Jag hjärnan ville in i Ökenros 15 gånger eftersom jag då hade skrivit ett sånt spel nyligt.
Ja, men precis.
För grejen med det som vi ville ha från Tunnels and Trolls, det var ju att i de här böckerna så är det egentligen ett ganska stort persongalleri, eller det kan vara ett ganska stort persongalleri. Det handlar om en hjälte, men hjälten har så massa vänner omkring sig som stöd och mentorer och uppdragsgivare och kusiner då.
Ja, det kan definitivt vara så. Men det känns Slackys böcker är mer fokuserade på huvudpersoner, tycker jag. Men i Tomorrow Appears Fantasy till exempel så är det tydligare att det finns ett tydligt kontaktnät runt det är vänner och allierade liksom sådär.
Och då var tanken att det kan ju bli lite bökigt och omständigt att ha många, alltså att alla spelar många figurer samtidigt. Typ Ars Magica har ju massor med figurer, varje spelare har tre rollpersoner, men man spelar i praktiken bara en i taget.
Mm.
Nu när vi har spelat Ökenros så har folk haft en till två rollpersoner, och nu när vi spelar Maskros så kommer ju spelarna att ha två till tre rollpersoner var. Men Tunnels and Trolls är ju gjort för att det ska vara ganska görligt att man spelar 15 rollpersoner som spelare om man har en lite mindre grupp. Det är så, det är inte helt otänkbart att du gör det. Att du har en helt mängd med folk som du spelar.
Mm.
Och regelsystemet är gjort för att det där ska skala och det ändå går ganska geschwint att spela strider. Det skulle ju annars, om man tänker sig att man ska spela något av våra även moderna spel, även vanliga jävla OSR egentligen, och varje spelare har 5-10 rollpersoner.
Ja, nej. Det känns bara...
Saktar det in lite grann sådär.
Ja. Absolut. Nu tänker jag att har man så många rollpersoner var i Tunnels and Trolls så blir det ganska snart trögt också. I Ut mot skären, Drakarnas stad-varianten, den har ju gjort samma sak som, jag kommer inte ihåg vilket OSR-spel det lutade tillbaka. Det kanske är på de här Black Hack-varianterna där spelaren slår alla tärningar. Det snabbar ju också upp. Men det sätter också inför en del konstigheter att om spelaren är den som ska slå alla tärningar, vad händer om spelarna ska göra saker mot varandra? Liksom? Så att det dyker upp andra små konstigheter som kanske inte alls behöver vara en grej. Liksom, men det beror på väldigt mycket vilken stil man spelar i. Och sådär. Det finns lite olika varianter från de här sakerna. Men jag tycker det är så himla roligt. Det fanns många saker i Tunnels and Trolls som stöttade temat på ett märkligt sätt. För vissa utgår av Tunnels and Trolls, då slår man liksom 3-6 för sina grundegenskaper. Och om man slår 3 lika, då får man slå om och lägga på det också. Och om de också är lika, då får man slå om dem och får man lägga på dem också. Så rätt vad det är så börjar de ju 28 i någonting. Det är ojävligt osannolikt, men du skulle kunna göra det. Och på något sätt speglar det en del av de här, tycker jag, lite mer glättiga fantasyböckerna. Där någon helt plötsligt bara är fantastisk på någonting. För att de inte är liksom hindrade av poängköpssystem eller sådär, utan det är bara... Nej, men det här är världens bästa fäktare. Det bara är så.
Ja, det finns mycket gott att hämta där.
Ja, jag har tänkt på det också sen senare så här, efter jag läst Ökenros till exempel. Bara, alltså Rosor och Törnen skulle ju absolut kunna vara en vettig Solar System-kampanj också. Och sen har jag tänkt andra saker också inför... Alltså, jag bara säger som det är nu. Vi har ju hintat och pratat om internt att vi ska prata om props vid spelbordet. Och jag är så sugen på att komma dit, men jag vill att vi alla tre, eller Mattias får vara med också för att han förde upp ämnet. Men någonstans så gick jag och insåg att kartan vi har använt i Mousecraft-kampanjen spelar är ett väldigt mycket viktigare verktyg än vad jag trott. Och insåg då i samband med det också att en Rosor och Törnen-variant skulle ha varit att ha en sån här karta över riket med rutter utritade och spela ett mer vad ska jag säga, Dogs in the Vineyard utan att vara så jävla moraliskt påfrestande. Det vill säga att man har ju i Dogs in the Vineyard eller som Herald i Memories of böckerna har man som uppgift att åka runt och rida från mellan byarna och kolla så att allting funkar och lösa tvister och sånt där, va. Och har man då en karta med massor av orter utritade och det finns liksom bara, det räcker med 4-5 rader om någonting, det är ungefär på den nivån det ligger i Mousecard, så har man en massa stoff liksom att grunda sig på när man gör ett äventyr och när man som spelare sen sitter, men vänta, hur långt är det nu från Flyklåpa till Hasselbräck? Och det blir liksom, då börjar finnas material där man börjar bygga upp någon sorts sammanhängande värld ändå. Det är ju, jag tycker det är massor med jobb också att bygga på det viset. Jag tänker på Forgotten Kingdom till exempel också. Det är ju också ett sånt typ av spel där det finns mycket sagt färdigt fast material liksom, och hänvisa till.
Är det Hidden Kingdom du...
Ja, Hidden Kingdom. Ursäkta. Forgotten Kingdom är en jättebra platta med Jordi Savall och det är Qatar-tema. Ursäkta, Hidden Kingdom pratar vi om. Spelet där det finns massor av... Damgina riddare och så slumpar man med man spelar, eller var det? Eller
väl, ja, de 400 viktigaste personerna i Arthur-sagan finns förberedda. Det är inte bara riddare, det är hovdamer också. Drottningar och sånt.
Absolut, absolut.
Och sen så väljer man en av dem. Ja, och den gubben har de statsen och har det här keepet. Och, ja. Nu spelar du den personen. Ja.
Jag tänker att det tillför någonting särskilt till bordet när det finns så mycket färdigt material liksom. Man har någonting att luta det mot och helt plötsligt så tittar man på kartan och inser att men det händer en sak här och vi måste fort dit och det fortaste, snabbaste sätt att ta sig emellan kanske är att springa genom skogen. Och om vi då har skrivit att det finns saker i den här skogen och gjort en slumptabell och helt plötsligt så kan det hända saker i den här skogen. Så det finns bara färdiglagt, utlagt. Plockar gott i påsen och se vad som händer. Så att största problemet med Rosor och Törnen är att jag har ingen klar bild av vad jag vill att det ska vara för spel. Helt enkelt. Jag vill bara att det ska vara fina bilder.
Spel.
Ja, det ska vara massor av spel. Ja, men det är en annan variant jag har tänkt på ibland. Men nej, man ska ha ett spel och så ska man liksom bara beskriva tre distinkt olika sätt att spela det på. Men det första är då, vad ska jag kalla det då? Inte novisspelet ska jag inte säga, för vi är inte där än. Det första är solospelandet man kan göra med någon som blir utvald. Bara nu. Vi har upptäckt att du måste vara speciell. Du måste komma hit och göra den här grejen. Bli utbildad för rikets goda. Och sen kommer man kanske till novisspelet och bara, nu är du här och du blir utbildad. Och ni kan ha teen adventures i staden och upptäcka någon komplott eller någonting. Hela vägen till det är dags att rida ut och liksom hålla fred och ro i riket. Och liksom hantera dina arbetsuppgifter som vuxen. Och så överlagt med de här sakerna med att det är ju liksom genremässigt att det ska finnas magiska djur eller djur med magiska krafter eller alltså, jag vill vara en tiger som pratar telepatiskt. Fast jag är inte vit och orange, jag är lite mer så här mjuk lila eller något. Och så att någon är en lärling och någon är någon som har varit ute ett tag och någon spelar en magisk häst. Ja,
så det är skit. Ja, alltså vi måste ju skriva detta.
Ja, på något vis.
Ja.
Jag ska skriva en 300 sidor lång kravspes. Så kan du få titta på.
Ja, det har man bara spesen så är det ju lätt sen.
Ja,
du har ju någon tänkt klart.
Ja, Ja, du kan börja tänka på det. Jag skulle ha ett system då där det gör skillnad på hur stark man är i sin magiska gåva och hur skicklig man är på att använda den. Och den som är skicklig kan bli över liksom svämmad av kraften från den som har en otroligt stark gåva. Jag har inte kommit på så många system som hanterar de två parametrarna liksom.
Jag förstår. Ja, jag ska fundera. Nu när jag är ju som snubblande nära att faktiskt släppa The June Rose. Och Mask Rose är ju så tight ihopbakat med Burning Empires IP:n att det kommer jag ju inte kunna göra något släppbart spel av. Utan det får väl vara bara för vårt eget bord. Så att jag har väl i teorin då någon sorts möjlighet att börja skriva spel igen. Och det är ju ett Gothcon nästa år. Då måste man väl ha med sig något litet spel.
Ja, men visst.
Ja. Hur svårt kan det vara?
Ja, någonting blir det. Får se exakt vad.
Alltså jag har så mycket saker. Jag har, på tal om Frankensteins rollspel, så har jag Frankensteinen av att blanda Car Wars med Kuf. I huvudet.
Ja.
Ja, men alltså Car Wars är ju, ja, på pappret så är det ett spel där man kör bil.
Ja, visst. Mm.
Men det är ju också ett ganska lågent intensitet cyberpunk-spel egentligen. Alltså om man tittar på vad de har i settingen. Man kan som spela ner folks sinnen på hårddisk liksom och sen klona dem.
All right.
De har datorer man kan ha som en robotskytt i sin bil som sköter om kanonerna.
Mm.
Så jag tänker mig den aspekten där. Och sen så är det då Kuf med den här barriären som håller på att brista. Och kampanjen utspelar sig i ödelandet mellan de stora städerna. Där det sker konstiga saker längs vägarna. Och så kör man bil och typ stannar på något väghak och dricker öl och tittar på countrymusik. Och sen så kommer in som någon så här vampyr från en annan dimension. Och så, wow! Wow!
Det här låter ovanligt gonzo för vad du.
Ja, jag är som lite sugen på att beställa bilderna till det här.
Ja.
Typ sugen på att skriva spelet sådär. Sugen på att spela det. Nja, lite gränsfall kanske. Sådär.
Men har du ett namn liksom?
Alltså jag funderar på om jag bara skulle ta det här QFM77.
Okay,
som, okay. Som har seglat runt lite grann i annat. Jag har haft någon framsida. Det var roliga biten där att göra en framsida.
Ja, men precis.
Till det redan. Men det var när det mer var Kuf i CM77-världen.
Mm.
Den här insikten om att jag måste ha i Car Wars och det här att man ska köra bil i ödelandet är nyare. Och den, ja, så det finns möjlighet att göra en ny framsida där också. Det är coolt.
Nu får jag flashbacks lite grann till när det begav sig när Mikael Kank Bergström hade släppt Evolutionens barn som jag gillade, promotade och spelade en del i inrummet som är här i det här actioninriktat cyberpunk-spel, lite Ghost in the Shell och lite sånt där. Som ju utspelar sig i en jättestad som man liksom inte lämnar riktigt. Hur jag, mina andra anime-influenser från typ mecha-grejer kröp in och sa att det borde finnas äventyr där ute i ödemarken mellan cyberpunk-arkerna liksom. Med mecka som med att försöka hålla dem i skick fast med skitiga och fulla med sand och sådär.
Mm, mm.
Ja, eller hur?
Mm.
Vi smakar det gött på något vis.
Ja, vi gör ju det.
Jag måste ju namedroppa någon anime också. Jag undrar om Grey Digital Target tror jag någonting hette. När man skulle samla massa krediter för att få bli medborgare igen eller något sånt där. Det kändes som en lämplig. Det var nog en av ingångarna till de här lämpliga förlaga liksom för det jag tänkte mig. Så har man ett kampanjmål också om man vill ha det. Hålla på med sådana saker. Att man är inte där ute av slump. Det är inte bara för att man blev kvar efter fjärde världskriget eller tredje världskriget eller någonting. Utan man kanske är förvisad helt enkelt. Och så har jag bitar från D20 Modern, det kom ju en D20-variant där som skulle vara mer actionfilms- och modern världsinriktad. Det fanns en minisättning till den som hette GeneTech. Och basically så gick ju GeneTech ut på att ja, men jag vill spela och springa runt med en K-pist, men jag vill också vara typ en kattman. Så att de använde det de kallar för Morose, alltså som i Island of Dr. Moreau med djur, halvdjur liksom. Supersoldater med djuregenskaper. Och Franks. Nu är vi tillbaka på Frankenstein här. Som kanske var människor med tydlig påverkan liksom. Att du kanske är genetiskt modifierad för att vara smartare än i genomsnittet, men du har också ett ägghuvud liksom. Ett faktiskt ägghuvud. Så att du har liksom extra stor hjärna. Sådana grejer. Som också spillde tillbaka in i den här fantasin om vad den där äventyren utanför cyberpunk-arkologierna skulle vara för någonting. Det är good stuff alltså.
Bra grejer.
Så om jag hade kunnat stå ut med stridsrundorna i Cyber M77, då kanske jag hade kunnat gjort något till det. Ja, jag vet inte, det är som att jag spelade ju ett rollspel mycket på konvent förr i tiden som hette Höstdimma. Som en stilig och ödmjuk spelskapare skrev. Som var väldigt så här 1700-tal och fäktning. Och så jäkla smidigt och så jäkla rätt för den grejen. Och som jag faller tillbaka på och sneglar på flera gånger ibland och tänker, ja, men det är kanske det här jag ska bygga någonting på. Och så brukar jag alltid falla ihop på något vis för att Höstdimma är så välgjort till det ska vara. Det finns inte plats för så mycket mer liksom.
Här börjar hända saker när man försöker dra bort någonting eller lägga till någonting.
Ja, oftast är det lägga till liksom. Jag tänker Höstdimma är ett lätt och snabbt spel som man skulle kunna bygga Rosor och Törnen på. Men det finns ingen plats för att stoppa in rustningar till exempel. Spelet bryr sig inte om sådana saker för man har inte det i swashbuckling på det viset liksom. Det är inte intressant. Och jag hittar ingen riktig ingång i det. Och lite sådana här saker. Så att det brukar sluta med att det blir ingenting i alla fall. Men i Höstdimma så har ju den här moderna som man ser ibland. Strid är ett motsatt slag. Jag slår, min motståndare slår den som drar högt vinner och får göra skada. Eller får försöka göra skada då. Beroende på hur skadeslaget går. Då finns inte den här problemet som dyker upp med en vanlig stridsrunda. Alla äldre spel. Där, till exempel som i Cyber M77 och vissa andra spel där man ska göra vissa handlingar i en viss ordning. Och om vi hamnar så i initiativ så blir det så att oavsett om jag vill gå in och sen slå så kommer det aldrig bli så att jag får gå in och sen slå för att jag, och står vi inte i närstyrningen från början då måste jag gå in. Men sen om min motståndare har högre initiativ så kommer min motståndare få slå på mig först. Så jag kan liksom aldrig komma åt dem första jag. Och det var precis det som hände första gången jag testade Cyber M77. Första striden liksom. Och jag bara, åh, så frustrerad! Så att jag vet inte om jag pallar det. Ja, det är spännande. Av någon anledning så funkar det jättebra att spela BRP i Warhammer-kampanjen vi kör. Det är mer baserat på typ Mythras, RuneQuest 6 eller vad jag ska säga, sånt där. Och egentligen så vet jag inte. Jo, men då har vi bara din tur och så vidare, så att ett tag använder vi zoner dessutom och sådana saker. Men nu är vi tillbaka på att köra mer klassiska. Ja, rutnät-ish liksom.
Alltså vi har gått igenom alla våra så här listiga anteckningar. Vi har pratat om Frankensteins spel och att kanske egentligen inte. Vad är som själva poängen här egentligen? Är det att man inte ska begränsas av att spelet man vill spela inte finns?
Ja, så har inte du sagt det här förut. Hur är det lättaste sätt att skriva ett spel? Du stjäl ett spel.
Ja, ändra texten på rollformuläret så att det står anklöse istället för drakar och demoner.
Ja, men till exempel. Jag minns när Pant Explosion Perfect kom så gjorde upp oss männen bakom det också ett par så här ensideshack som basically var en bild och en rubrik liksom. Som var bara, but Matt, hör jag för mig, det stod kanske. För man hette Matt, han som gjort det. Det är någon som gjort det. Jag vill inte spela skolflickor, jag vill spela Space Marines. Och sen på en sida sa han, så här spelar du Space Marines istället. Eller så här spelar du Jedis istället. Eller så här spelar du, ja, vad mer du nu var liksom. Och ganska ofta så det här att reskinna, att måla om liksom, funkar ibland funkar jättebra alltså. Och ger oväntade effekter och så vidare. Och nu sitter vi ju, antar jag, fortfarande i den så kallade System Matters-båten. Så det spelar roll vilka regler du väljer. Men det betyder ju inte att inlånade regler inte kan visa sig funka jättebra. Eller göra intressanta saker och så vidare. Och framförallt när du får spela någonting som man vill spela hemma vid. Absolut. Hacka sönder, gör om det. Se vad som händer. Det är så vi får nya grejer överhuvudtaget. Liksom. Jag minns jag använde Fusion till att spela någon sorts over-the-top animesk samurai fantasy, någonting sånt där någon gång. Och Fusion är ju liksom ett jättesvimpel sådär, slå en T10 eller D6 och lägga ihop med din stat och din färdighet och slå så högt som möjligt. Och vi spelar någonting enkelt och sådär, och istället för att hålla reda på varje motståndare så tar jag, ja men jag gör en halvklen motståndare, så säger jag att det är typ så här, det är 30 stycken fiendesoldater, för ni är hjältar liksom. Och för varje poäng skadar ni slår så har ni slagit ut en av dem. Sådana grejer liksom. För det var ju bara en one shot. Jag vill bara köra den här grejen och bara kribba ihop någonting. Kör. Ibland funkar det inte. De har lärt sig det också.
Vad trevligt att du sa det där. Det är ju som själva kärnan i mitt jobb. Att få folk att inse att de inte har nödvändigtvis har misslyckats. Det kan vara så att de har lärt sig någonting som inte fungerar. För att när man byter och har det perspektivet på sitt liv så blir man en gladare människa. Och sannolikt också en mer framgångsrik människa, för man vågar ta lite risker. Det beror lite grann på vad man väljer att ge sig in i för äventyr. Men jag tror starkt på det där att göra det enkelt och billigt att försöka. Och så ser man vad som händer och kanske justera efterhand. Att bestämma sig att jag vill spela det här. För att göra det så ska jag börja med att skriva ett 400 sidor stort spel och skaffa bilder till det. Och sen ska vi se ifall det var roligt. Istället för att, ja men det här andra spelet som jag har, det funkar ganska nära det jag vill ha. Om jag lånar den här regeln från någonting annat och ritar en fin karta, så tror jag vi kan köra igång och så kan vi göra det här. Och det, jag tror starkt på det där.
Ja, någonstans så förvandlas jag nog till lite idealist som sitter och tänker att det börjar utgå från någonting man vill spela. Det man gör måste grunda sig att man vill spela det liksom, på något sätt. Och om jag är trött och sur någon dag så där och sneglar på vad det kommer för nya spel ibland senaste åren så där, så får jag en känsla av att man har lagt ihop några regler med några snygga bilder och så säljer man det för att snygga bilder vill folk ha. Men jag vet inte så säkert vem som var jättesugen på spelare liksom. Eller om de som skrev det var jättesugen på spelare. Och så känner jag mig knorrig liksom. Och sen så får man se sen att uppenbarligen så måste det vara jättemånga som tyckte om det för att det blev jättepopulärt liksom. Och det är ju gött. Men hemma vid så jag tror att det här, just det här med att lägga ner enorm tid på ett projekt som man inte riktigt vet vad det ska bli för någonting. Tror jag är ett lätt sätt att bli frustrerad helt enkelt. Jag har haft förmånen att gå lite kurser i design och sånt där och fått lära mig att det funkar mycket bättre för mig att bestämma mig ungefär vad jag vill ha för någonting från början. Det behöver inte bli det i slutändan det jag siktat på, men ofta blir det någonting annat, alltså att jag har en bild av formatet, och det här vi har snackat om förut, att det minns jag också när jag spelat, vi har pratat om att skriva spel och sådär, designprocessen, att ha en målbild liksom. Och målbilden, någonting som håller ihop för att spela 3 spelmöten av det här, för att jag tycker det vore jävligt coolt. Det är helt enkelt min målbild.